Podplay.
Hej, du ska vara varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Stort tack till dig för att du lyssnar. Idag heter min gäst Filippo. Jag hade förmånen att få hälsa på hemma hos honom och sitta och intervjua honom ute i hans trädgård faktiskt. Det var synnerligen trevligt. En varm sommardag 2022. Du kommer få höra om 4 dagar i Filippos polisiära liv som stack ut, och jag förstår att de gjorde det. I Patreon-avsnittet så hör vi om ett ingripande där Filippo menade att han hade ungefär initiativförmåga 10 och omdöme 0. Han tyckte inte att han gjorde ett bra ingripande, och du som är Patreon kan ju bedöma själv om det stämmer eller inte. Vill du bli Patreon så gör du det på patreon.com/snutsnack. Vi finns såklart på Instagram och Facebook också. Ja, nu hoppas jag att den här sommaren 2022 blir riktigt, riktigt härlig. Att du är försiktig där ute och att du får en trevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10 och den gatan
kom.
Ja, det är
uppfattat.
Vi tar det.
Slut. Bra, klart. Slut. Varmt välkommen till Snutsnack, Filippo.
Tack.
Eller... jag egentligen som ska säga tack. Jag har ju blivit inbjuden till ditt hem här. Vi sitter i en närförort till Stockholm, kan vi säga.
Absolut.
Jättetrevligt. Jaha, här huserar du när du inte jobbar som polis.
Absolut, här huserar jag och återhämtar mig och samlar kraft för varje pass. Så att vi trivs jättebra här. Aha. Kanoners, nära natur, nära storstad.
Hur länge har du jobbat som polis nu?
Ja, det är drygt 30 år. Ah, så jag var här i höstas, fick jag medalj av Mats Löfving. Så det var på Stadshuset. Jättespännande. Det var ju som en milstolpe i karriären.
Ja, men jag förstår.
Så det var kul. Och det var jag stolt faktiskt. Det var, en stor grej för mig. Ja. Det var det.
Ja, du ska vara stolt över fler grejer, för du har blivit varmt rekommenderad som gäst till den här podden också. Att du är en väldigt god kollega, jag citerar.
Oh, wow, tack. Nu blir jag rörd.
Vad sitter du på för tjänst idag?
Nu är jag stationsbefäl sedan ett gäng år tillbaka i Stockholm Syd. Jobbar i Flemingsberg och trivs suveränt bra med det jobbet. Jobbar 3-skift. Många frågar hur orkar du, men det går bra så länge man förbereder sig. Käkar bra, sover bra, försöker hålla kroppen i trim, ha lite disciplin. Sen är vi en grupp med många äldre kollegor. Så nattpassen är attraktiva, så de får vi slåss om.
Alltså det är så?
Ja, men jag trivs, så jag försöker ta mina pass och jobba både dag, kväll och natt. För det hör till jobbet, tycker jag.
Och jag menar, stationsbefäl, de som lyssnar nu och pluggar till polis eller jobbar som polis, de vet ju naturligtvis direkt vad ett stationsbefäl gör. Men vad är din arbetsuppgift som stationsbefäl då?
Man kan enkelt säga att jag är polismästarens förlängda arm, icke-kontorstid. Jag är polischef i mörktid, så att säga. Han är inte våran polismästare. Chefen för vårt polisområde är i tjänst. Då är stationsbefälet den polisen, personen som tar myndighetsbesluten, håller koll på lägesbilden. Nu har vi ju en hel del problem med kriminella nätverk, och det området jag jobbar i då, Stockholm Syd, har ju flera sådana kriminella nätverk. Så att det är förenklat den rollen jag har. Sen är jag ansvarig för arresten och allt som kommer in där. Vi hanterar en mängd olika myndighetsärenden som kommer in till oss i princip hela tiden.
På min tid hette det ju vakthavande befäl.
Exakt. Idag har vi ett vakthavande befäl som sitter på regionskommunikationscentralen inne på Kungsholmen. Han är ju högsta chef över, så att säga, den ingripande styrkan som finns ute i tjänst. De poliser man ser i uniform. Mm. han äger, eller hon äger den resursen i hela Region Stockholm. Men sen har varje polisområde ett stationsbefäl. Så i Stockholm har vi 4 polisområden, 4 stationsbefäl dygnet runt i tjänst.
Men jag tänker den här klassiska förmansprövningen då. Vi säger att jag kommer in då som patrull, jag jobbar, vi har gripit en person till
exempel. Men den gör jag.
Du gör den förmansprövningen.
Sen har vi ju jourreförledare som gör förmansprövningar när det gäller gripet enligt rättegångsbalken. Men jag är egentligen arrestansvarig, så att det är ju, allt ska ju gå via mig sen. Mm. Om det är sjukdomar, hälsotillstånd och allt det där. Så att jag måste veta vad vi får in, hur de mår, sjukdomar, mediciner. Så att de mår bra och kan vistas i vår polisarrest.
Just det.
Så att, men förmansprövningarna kan man förenklat säga att det gör jag. Vakthavande befäl har ingenting med det att göra.
Nej.
Vakthavande befäl styr styrkorna och fördelar liksom resurser på de olika jobb som dyker upp. Liksom.
Om vi förklarar även förmansprövning då, det är ju så att du helt enkelt kontrollerar att polisernas beslut är korrekta enligt gällande lagstiftning.
Ja,
så att det dubbelkollas.
Ja, men precis. Jag gör ju en ny prövning av det som de kommer in med. Och då får de föredra, varför kommer ni in till polisarresten med den här personen? Vad är det som har hänt? Och då ställer jag ganska höga krav på att det ska inte vara en flummig liksom en killgissning, utan här vill jag ha en ordentlig redogörelse för varför kommer ni in med den här till polisarresten? För det är ett stort intrång i den, så att säga, för en människa att bli gripen av polis eller omhändertagen av polis och för till en polisarrest. Och då ska de ha på fötterna. Så att när de har redovisat för mig vad de, så att säga, har gjort för prövning, så gör jag en ny av det de säger samt att jag pratar med personen i fråga. Så börjar jag om lite grann. Vet du varför du är här och bla bla bla. Så.
Och vad kan du fatta för beslut då?
Jag kan ju häva gripandet, eller jag kan ju frige personen rakt av. Om jag märker att det här är bara skit, då ska vi inte ha honom i en polisarrest. Han är ju inte misstänkt för något, eller han behöver inte omhänderta oss. Han är ju inte så pass full eller påstått dum. Så att jag gör en noga prövning faktiskt. Men jag vill också säga det att jag tycker de här yttre poliserna som jobbar idag och nu har jag ju erfarenhet av Stockholms syd, men jag måste påstå att de är riktigt, riktigt duktiga. Så jag är imponerad av alla unga poliser, företrädesvis unga. Det finns några äldre, de är ju såklart också jätteduktiga. Men alla som jag möter när jag jobbar, jag är imponerad av att de är så duktiga. Så och vi har en väldigt bra stämning, kamratskap. Det är duktigt välutbildat folk vi har fått som poliser. Så att
hur ofta händer det att du häver till exempel ett gripande eller ett omhändertagande?
Det är inte så ofta faktiskt.
Nej.
Utan vi, som jag sa, det är duktiga poliser vi har, tjejer och killar med blandade bakgrunder. De är väldigt pålästa, kan sitt jobb. Så det är väldigt sällan jag häver ett gripande eller ändrar någonting. Ibland kan det bli så att vi kanske får in en person omhändertagen för LOB, fylleri. Då kanske jag styr upp den personen till ett sjukhus istället. Han kan ha skador, han kan ha tagit ämnen som jag inte riktigt vet vad det är och hur han kommer att må i en polisarrest. Så att då föreslår jag att vi åker upp med honom till ett sjukhus först och gör en bedömning där. Det händer ju att vi får in människor med sjukdomar och skador, och vi tar polisläkare till arresten direkt om vi misstänker något som inte är riktigt bra. Så att, jag är ju ingen läkare, jag är ju polis. Nej. Jag kan inte göra medicinska bedömningar.
Nej, ibland är det väldigt svårt. Det har ju hänt tyvärr att folk har avlidit i arrester och i avvisiteringslokaler och sådär. Det är ju väldigt svårt att se ibland hur en person mår.
Ja. Och det där är någonting som vi jobbar med ständigt. Just arrestvakterna. Jag som befäl visar arrestvakten att det är inte ni som ska, så att säga, känna det ansvaret. Det är mitt ansvar. Och vi har kommunikation om de intagnas välmående. För att ingen ska må dåligt mer än vanligt, så att säga, i en polisarrest. Så att ingen får fara illa. Det är viktigt.
Hur kommer det sig att det blir polisyrket för dig?
Ja, det där är ju en historia som är...
Det är det för alla.
Ja. Det var ju absolut inte någon mening med att jag skulle bli polis. Men det var så här, jag tävlingscyklade många år på 70- och 80-talet. Och då hade vi en ordförande i spårvägen som jag cyklade för, som heter Per-Uno Hågestam. Han var ju på den tiden spanchef
han
i Stockholm.
Han var ju min spanchef, ja, på Norrmalm.
Ja, han var ju en ikon inom polisen. Ja, en hög chef som alla hade respekt för. Och han var vår ordförande i spårvägen cykel. Han var jätteintresserad av cykelsport. Så när jag deklarerade för honom och för klubben att jag skulle lägga av och cykla 88 då, 1988, då sa han direkt, bra, nu ska du bli polis, sa han. Nej, 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 det kan du glömma. Jag tänker inte bli polis, jag kommer inte klara det, jag är inte intresserad. Och sen så bearbetade han mig de sista månaderna med att, ja, men läs det här. Han fixade informationsmaterial, han pushade mig verkligen. Till slut så tänkte jag, men kanske inte är så dumt jobb ändå. Så att, och jag hade ju liksom satsat allt på cykelsporten, så jag hade ju inte gått gymnasium. Jag hade ingen arbetslivserfarenhet, jag hade ju cyklat på heltid de sista åren. Så att jag var tvungen att göra lumpen och jag var tvungen att läsa in på komvux. Så två år, första året gjorde jag lumpen och andra året läste jag på komvux. Och sen sökte jag in och kom in såklart. Så att ja, det ångrar jag verkligen inte. Aha. Men tillfälligheter. Så att nej, det var Per-Uno Hågestam som stöttade mig.
Hågis,
ja, precis.
Ja, han måste ju vara pensionär sedan många år tillbaka. Ja. Har du någon kontakt med honom?
Ja, jag har skickat julkort varje år till honom.
Ja.
Men jag får inget svar.
Ja, det är så.
Så att jag hoppas att han lever och mår bra. Men...
Ja, jag är osäker. Det skulle vara kul att ha någon som gäst.
Ja, faktiskt. Det förstår jag.
Ja, jag har haft en del pensionerade poliser som gäster. Och bland annat en som heter Sven. Och han berättade då, han åkte ju alltså tunnelbana i uniform fram och tillbaka till jobbet.
Ja.
Och folk liksom så här, god morgon konstapeln och sådär.
Ja, oh,
häftigt. Jag hade några problem. Jag tänker, jag kan bara fantisera med vad som skulle hända om det kom en polis liksom mot det till.
Men det skulle inte funka idag.
Alltså. Nej, det skulle inte funka idag. Alltså. Nej. Det är otroligt. Men när du var väl var färdigutbildad då, var hamnade du då?
Jag började på Södermalm. Mm. Jag ville jobba in i stan. Så att där gjorde jag mina första år på ordningen som det hette på den tiden. Stora turlag. Mycket folk, mycket unga poliser, men även en hel del äldre poliser som tog hand om oss yngre.
Mm. Det var mer blandat då?
Ja, det var
mycket
det.
Äldre ute,
ja.
Liksom.
Och det var lite mer styrt var man hamnade först. I början var det ju mycket arrest, reception, tjänstgöring innan man ens fick komma ut på gatan. Och när man väl kom ut på gatan så åkte man ju i en buss med flera poliser. Hände någon gång man fick åka liksom dubbelpatrull i en större radiobil så där med någon äldre kollega. Men det var en annan tid då, helt annat än vad det är idag. Så. Men det var en bra lärdom och en bra skola. Jag hamnade i ett jättebra turlag med, vi hade ett yttre befäl som var superbra och tog hand om oss unga. Lärde oss jobbet från början. På gatans nivå liksom. Så att jag trivdes superbra.
Hade du någon vision då liksom var polisyrket skulle leda dig någonstans eller bara gick liksom, var det go with the flow eller hur?
Ja, men det var nog go with the flow. Det var en bra fråga. Jag tänkte aldrig så, utan jag samtidigt som det här hände så bildar man familj. Man är ju mitt uppe i livet liksom. Så det är ju massor med tankar kring det. Men det var mycket go with the flow. Jag var där jag trivdes liksom. Och sen så tänkte man inte så mycket på det. Jag hade inga visioner. Jag hade inga liksom ditvilja. Jag vill bli hundförare eller jag vill bli piketpolis. Inget sånt, utan jag bara var.
Hur mycket liksom, för man får ju en oerhörd inblick liksom i... Ja, men om man går till, vi ser nu citattecken här, vanligt jobb. Man går 9-to-5 till sin butik eller till sin bankkontor där man jobbar. Då ser man liksom den världen. Men när man jobbar som polis så öppnas ju en hel värld av liksom egentligen allt. Och man får ta in intryck som är liksom ibland helt enorma.
Ja.
Och en del är förberedda på det. En del är inte förberedda på att se kanske liksom på något sätt världens mörker.
Ja.
För det är ju mycket mörkt.
Exakt.
Mycket skuggsidor av samhället. Ja. Så hur mottog du det att se de här sidorna som kanske inte alltid är happy sunshine?
Alltså jag är en person som är öppen och har lätt för att visa känslor. Jag har ingen prestige i att visa mig svag eller om jag inte kan något, då blottar jag strupen och så lär jag mig av det, den som kan. Så jag var nog ganska öppen med när jag mådde dåligt. Och vi löste det i turlaget. Vi löste det i liksom den arbetsgruppen. Det var mycket samtal och mycket gråt. Men man blev omhändertagen av kollegorna. Och våra befäl, de frågade hur vi mådde. Och så tog man hand om det på den nivån. Idag vet jag ju att vi har krissamtal och vi har debriefinghandledare. Och det är superbra. Det är verkligen bra. Men på den tiden... Nej. Det är bara, vi ses imorgon eller vi ses om två dagar, några fridagar. Det var ingen som direkt tänkte på det, utan vi tog hand om det själva.
Men vad kunde få dig att må dåligt som ung polis då?
Nej, men det var ju det här när man mötte, som du säger, de mörka sidorna i samhället som ingen vet om. Mycket våld, tragiska händelser, trafikolyckor, barn som dog. Blir mött med väldigt grovt våld. Knivar, vapen drogs. Jag har aldrig avlossat skott mot någon, men jag har skjutit varningsskott. Nej, men hela den biten som man tänker efteråt, fan, det här kunde gått åt helvete. Jag är glad att jag kommer hem efter arbetspasset liksom.
Hur har det varit för dig ibland när jag har varit med om någonting då som har varit, ja, väldigt pulshöjande kan man säga, så har jag blivit nästan mer rädd nästan efteråt än vad jag var i själva ögonblicket, för att man är så inne i det. Och sen när man börjar tänka, har du också reagerat?
Ja, men absolut. Man är ikonen och så kör man bara utifrån det man har blivit utbildad till på skolan, nött på polishögskolan, teori, praktik och sen kanske utövat flera gånger som riktig polis på gatan. Då är man ju inne i det, precis som du säger. Det är efteråt som man börjar fundera och ska hem och sova och kanske inte kan sova riktigt. Då kommer alla tankarna. Så på något sätt så har ju alltid jobbet, det är ju mitt liv liksom. Det har ju format mig. Så att det är där man får stöttning. Även i saker som har hänt privat, jobbiga saker, så är det ju på jobbet man har och fått stöttning av kollegor liksom. Så att det är en väldigt, väldigt stark kollegialitet inom polisen.
Kårandas kan en del och säger att det är någonting negativt, att man bara liksom håller varandras ryggar om man gör olagliga saker.
Ja, och, sådär. Men, och det är ju fel, det får vi ju inte göra, utan det ska ju vara, kårandan ska, som jag berättar nu, det har ju, tycker jag, varit min högsta trivselfaktor och att jag har varit kvar. Nu kan jag ingenting annat så, jag har inget hantverk eller jag har ingen utbildning, det här är mitt liv, men kårandan har varit oerhört stark och räddat mig många gånger. Så.
Jag håller med dig helt och hållet vad gäller kårandan, och det är det man kanske har reagerat på när man har läst press och sådär, att det skulle vara något negativt. För mig har också varit något väldigt positivt, just med den här gemenskapen som man har. Men vad ledde det till då? För du lämnade ju Söder någon gång trots att du faktiskt trivdes där. Och så.
Det var att jag bodde i södra förorterna. Och då ville jag komma närmare familjen och barnen. Så då sökte jag tjänst i de södra förorterna och hamnade där, radiobil. Och på den tiden så var det ju närpoliser. Och då hamnade man ju där, för jag var ju fortfarande ung i tjänst. Så att, jag var närpolis, men vi hade en bra chef så vi fick köra, så att säga, utryckningen då. För det var så ont om folk på ordningen, så att säga. Fortsatte med yttre tjänst, radiobil, men i de södra förorterna. Jag trivdes superbra. Där var det en lite annan typ av jobb än den man var van vid i city. Det var mycket krogrelaterat. Ute i förorten och då södra delen, skärgårdsjobb liksom. Det var både lantligt och storstad. Så att jag trivdes superbra. Det breddade mina kunskaper att få möta den typen av jobb som man hade problem med här, så att säga.
Ja, men det märker jag ibland när jag har gäster som har jobbat i lite mindre städer eller kanske bara, som du säger, lämnar stan. Jag har ju bara varit ordningspolis på Norrmalm i Stockholm. Alltså det var ju ganska... man blev ju inte så bred i sin ordningspoliskunskap. Jag har aldrig varit på en viltolycka till exempel. Så här saker. Det var ju väldigt, även om det var mycket omsättning på jobb och en omsättning på människor, så var det ju väldigt speciellt.
Det jag tyckte var störst utmaning, det var att fick du ett jobb inne i Söder med totalt haveri, det var någon krogslagsmål. Ja, men vi var ju en 20 pers där direkt. Mm. Det var ju patruller som anmälde sig. Så man hade ju både piket och tunnelbanepoliser och sina kollegor i turlaget i ryggen direkt. Mm. Men får du ett jobb ute på någon skärgårdsö eller nära en liten ort, till exempel Dalarö eller Södertälje, och du är ensam patrull och det har havererat, då kan du inte bara braka in. Du måste tänka lite på din egen säkerhet och kollegan. Vad har vi framför oss? Mm. Liksom? Backa. Och det tyckte jag var en utmaning, för att vi var ju som sagt varna ifrån stan, bara kötta på liksom. Och så blev det vad det blev.
Viktigt snett kunde man trycka på röda knappen.
Exakt.
Och då var det blått, ja, inom någon minut. Ja. Liksom, runt omkring.
Ja. Men när man är ute på landet eller i de förorterna på den tiden, då har vi inte den personalresursen. Liksom.
Nej.
Så det var en, för mig en bra aha-upplevelse.
Så från ordning till ordning med lite annorlunda,
ja, exakt,
jobb. Då, ja. Så här. Och sen, vad hände sen? Flyttade du därifrån då?
Ja, men sen var det krimjouren. Då lockade utredningsarbetet mig en hel del. Och samtidigt som jag ville på ena benet vara ute, men kul att få en annan del av polisarbetet och lära sig någonting nytt. Så sen krimjour, utredning, det var några sådana år. Mm. Sen var jag en kort period på länskrim som narkotikaspanare med Skelettkalle.
Aha.
Hette han, rotelchefen som alla var livrädda för. Och det var i samband med rave-kommissionen där jag tror du jobbade.
Ja.
Så att, men spaningsarbetet passade inte mig. Skelettkalle gillade mig, han ville ha mig där, men jag trivdes inte, det funkade inte. Jag kunde inte sitta still i en radiobil eller i en spanbil och titta på en port i 8 timmar. Det var inte lagt, jag är inte lagd åt det hållet. Nej, men sen, för det blev en kort karriär. Jag gick tillbaka till utredning och ganska snabbt så hamnade jag på stationsbefälsnivå. Jag blev tillfrågad om jag ville börja svara på somrarna.
Mm. Var det något du hade funderat på? Att det skulle...
Nej, men jag blev intresserad av den typen av tjänst. För att vakthavande, stationsbefäl, hela den, ändå jobba i uniform. Jag trivts utmärkt att jobba i uniform. Så var det ändå det lite som lockade, och gärna 3 skift. Jag har liksom aldrig haft något problem med det. Så på den vägen var det att jag lockades in i stationsbefälsjobbet, och sen sökte jag tjänst och fick fast tjänst 2009-2010. Men sen var länskrim och ryckte i mig efter några år, och jag lockades att söka en chefstjänst på en utredningsgrupp. Så det tänkte jag, men fan, det kanske kan vara någon utmaning.
Mm.
Men då fick man förordnanden på 4 år, och det räckte liksom. Chef, idag är gruppchef en svår tjänst. Okay. Det är inte enkelt liksom. Mm. Och speciellt i den nya organisationen när man har tryckt ihop alla befäls- och chefsled till -1 då. Så innan omorganisationen så fanns det ju något som hette sektionschefer och rotelchefer.
Mm.
Nu har man ju tagit bort den titeln, så nu är det ju sektionschefer. Och kvar är då gruppcheferna längst ner. Så att, mycket jobb trycks neråt i organisationen. Så jag är imponerad av alla gruppchefer som orkar och gör ett bra jobb. Men för mig, 4 år, det var bra så.
Mm.
Det var.
Men kul, då är vi framme vid nutid kan man säga.
Ja.
Men lite snabbt har gått igenom din karriär, Filippo. Men jag brukar ju alltid fråga efter det här minnet som...
Ja.
Sitter kvar. Du sa att jag har ett minne.
Ja, jag har ett minne, och det är ju egentligen baserat på 2 händelser. Men det, alltså, som polis så vet ju du också, Hasse, man lär sig mycket om hur man ska uppträda. Man vet vad som krävs och förväntas av en ny polis, och vad vi har för lagstöd och hur vi ska använda verktygen. Det jag vill berätta, det är... har med min bakgrund som halvitalienare, att jag behärskar ju språket italienska, och 2013 så vart jag tillfrågad av supporterpolisen och ledningen i Stockholm om jag kunde vara med som tolk när AIK skulle möta Napoli i Europa League.
Mm.
Och då kände jag, ja verkligen, så klart. Men då skulle mina chefer godkänna det och det var inga konstigheter. Men den kommenderingen då, det var 4 dagar. Det är bland det roligaste jag har gjort som polis. För då var jag tolk. Och de här italienska, napolitanska då...
Jag tänker, det är svår dialekt också.
Ja, Napoli. Men det funkade. Napolitanska supporterpolisen var här. Det var nog en av de sista matcherna på Råsunda. AIK skulle möta Napoli hemma. De hade förlorat borta då. Och det var väl där supporterpolisen i Stockholm märkte att de kan ju inte ett ord engelska, de här poliserna. Så de kunde inte kommunicera. Det havererade ju totalt där. Och det vart ju också bråk. Jag tror att det var en AIK-supporter som råkade rätt illa ut. Okay. Om jag inte minns fel. Så då ville man bulla upp med bra service till de där poliserna som kom hit. Och med att, kan någon italienska liksom? Är det någon som kan hjälpa? Och det fanns ju flera kollegor. Men jag var tillfrågad och tackade ja. Och det var ju precis vad det låter som. Jag skulle bara snacka italienska i 4 dagar med de här. Och det var ju helt enormt kul. För jag var ju med på alla möten med UEFA och det var i fina rum liksom. Och så jag lallar runt där som tolk bara. Och vi fick ju sån jäkla bra kontakt, jag och de här poliserna. För de vart ju, jag var ju med när vi hämtade dem på Arlanda då. Med supporterkollegorna Jens Lindgren och de här. Så att det var skitkul alltså.
Hur förbereddes du för det här? Var det bara så här, du ska tolka punkt?
Ja, nej, det var inget. Ja. Jag fick någon form av tjänstebefrielse från min ordinarie tjänst. Och sen skulle jag bara jobba med det här. De 4, jag visste att det skulle pågå i 4 dagar. Så jag hade en tjänstebil. Alltså jag sov ju inte många timmar de här dygnet. För att det var mycket jobb. Det var mycket möten. Ja. Och sen fick jag vara med på träningarna. Och de här italienska supporterpoliserna från Napoli, de hade en superbra kontakt med laget. Ja. Med Napoli. Och på den tiden var ju Massari tränare, Edison, Cavani var ju spelare. Alltså det var ju ett duktigt lag.
Ja.
Och vi fick träffa, vi var med på träningen. Och jag var ju med dem hela tiden. Så på efter träningen där innan match så stod hela laget uppställt i korridoren där nere i Råsunda omklädningsrummen, så fick jag hälsa på alla eller fotbollsspelare. Jag fick tröjor, signerade tröjor och vimplar. Och, så jag är ju Napoli-fan idag. Det är ju mitt lag alltså, efter det här.
Men
det
var, vad var du innan då?
Ja, lite sådär Inter, Milan. Italiensk fotboll har ju alltid lockat mig. Så. Ja, okay. Men nu är det Napoli rakt av efter den här händelsen. För jag blev så väl omhändertagen. Och, ja, poliserna hade ju som sagt en helt annan ställning. De var ju kompisar med laget då. Och sen matchdagen då kom det hit ett helt flygplan med supportrar från Napoli, och det är inga snälla huliganer, de är rätt elaka. Och vi lyckades faktiskt efter matchen stoppa en hel del bråk, med kanske tack vare att vi kunde kommunicera med den svenska polisen. Vad de såg, den där ska ni passa er för, och lite
de
såna...
kunde peka ut individer.
De hade full koll på allihopa. Exakt full koll på vilka små supportergrupper. Och sen, det vart ju stök efter matchen. Det var ju stora slagsmål på Vasagatan där. Och då berättade de här italienska supporterpoliserna för mig att de där, det greps ju en hel del italienare.
Uh-huh.
Och de sa, de här, det är en ung supportergrupp som är extremt våldsamma, som ska visa framfötterna mot de här äldre supporterhuliganerna. De kommer få tillträdesförbud i 5 år, och de har ju helt andra lagar och regler mot fotbollshuliganer än vad vi har i Sverige.
Så
de hade direkt koll på de här, och det kunde jag ju förmedla då till svensk polis.
Just det.
Jag tror att jag gjorde ett bra jobb, för det jag ska komma till för att avsluta det här, det var ju när Sverige mötte Italien i VM-kvalet.
Ja.
När Sverige vann då.
Mm. Och Zlatans
Så att, då var jag ju också tillfrågad om jag kunde vara med som tolk. För att det var mer för att safea och göra den nationella italienska supporterpolisen på ett bra humör och visa bra service. Då var jag tillfrågad. Det här var ju bara för några år sedan.
Ja.
Så då, det var ju den andra kommenderingen då när jag skulle vara med som tolk. Och då var det som sagt på den nationella nivån, då kom det poliser från Rom, höga chefer bara. De hade inte så bra koll på de supporterna som fanns i publiken då. Men det var mer en service från svensk polis att kunna bemöta dem med att ha en tolk. Så slapp de använda sin kanske knackiga engelska. Så att, det var också en rolig kommendering att träffa de poliserna. På
jag
den
jag
nivån.
Tänker, nu är det, din farsa eller morsan?
Ja, farsan.
Farsan inte det. Men jag tänker sådär, jag är ju halvtysk då och pratar tyska och sådär. Men om jag hade varit tolk så hade jag tänkt så här, oj, hur är min tysk, alltså min fotbollstyska?
Ja,
hur är min, kollade du upp fraser?
Nej, men det, bara, nej, alltså det är klart att det. Jag bryter. Det hörs att jag inte pratar perfekt italienska. Men jag kände liksom att jag pratar på så gott det går. Och jag förstår ju allt.
Ja.
Men sen kommer man in i det. I och med att jag bodde, innan jag blev polis, så berättade jag att jag tävlingscyklade. Jag bodde i Italien i 4 år på 80-talet och lärde mig liksom språket perfekt. Ja. Men, så att jag var inte ett dugg orolig för att jag inte skulle göra mig förstådd. Men jag tänkte, men jag gör det bästa av situationen, lite som poliser tänker när man står inför en svår uppgift. Mm. Jag gör det bästa av situationen, så kommer det lösa sig i alla fall. Ta det med en klackspark. Och det var ju mycket skratt och det var ju mycket... De var ju likadana liksom. Ja. Så att, nej, vi fick...
Kommer du ihåg om de hade några specifika frågor kring liksom, vart de förvånade över vissa saker med vår lagstiftning?
Ja, faktiskt. De var väldigt förvånade. Framförallt nu de här den sista, när Italien spelade mot Sverige då, så ville de italienska supporterpoliserna vara med och titta när italienarna skulle få ut sina biljetter och visa legitimation. Nu kan inte jag den här lagstiftningen riktigt, men då menar våra supporterpoliser i Sverige, det får de inte göra. De ska inte lägga sig i vilka personer det är. De får inte titta på de legitimationshandlingarna, för att vem som helst ska få gå på fotboll i Sverige.
Mm.
Det har inte statsmakterna någon liksom rätt att kolla varje lägg så.
Nej,
för polisens räkning.
Just.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
Men här stod ju de inne i den här biljett. De hade ju särskilda, de blev hänvisade till vissa sektioner på Friends Arena där de skulle hämta sina biljetter.
Mm.
Och då skulle de visa legitimation. Och då menar de på att, men vi måste veta vilka som har tillträdesförbud i Italien, för de ska inte få vara på den här matchen heller. Mm. Men det köpte inte svensk polis och kommenderingsledning, så det där blev en ganska het fråga.
Mm.
Vad jag förstår. Och då förklarade jag bara att ni får inte vara här. Gå bort härifrån. Ni får inte. Och så försökte jag. Så till slut så gav de mig med sig, men det irriterade dem.
Okay.
Och det blev lite skrivet om det där mellan förbunden och mellan poliserna efteråt, som jag tror sen är utagerat. Men det var en grej som jag reagerade över. Som jag visste ju inte om den. Men naturligtvis ska ju inte de få kolla. Alltså svensk polis får inte kolla vilka som går på matcher och lite sådär. De har ju rätt att gå på fotboll. That's it. Det är ju liksom arrangören som ska sköta det, inte polisen.
Nej, precis. Ja.
Men i Italien är det lite tvärtom. Där är det polisen som kolla vem som får vara på matcherna. Och det är som jag sa, de har en helt annan lagstiftning när det gäller fotbollshuliganism och vilka som får tillträdesförbud. Och,
så det var lite striktare då när det var den här internationella matchen?
Ja.
Det var lite mer kamratligt när de hände?
Ja, men så kan man säga, absolut. Och då var det mer UEFAs regler som gällde. Och jag, som sagt, jag är inte någon stjärna på det här, så jag la mig inte i det där så mycket. Men det var aldrig något problem. Men just när det var den här landslags... Och de här italienska poliserna ville kolla de supportrarna som skulle titta på den här matchen. Svensk polis sa nej, liksom, det här. Så här får du inte, det är arrangörerna som ska kolla det här.
Mm.
Så att, men det löste sig. Det var,
men det är intressant.
Det var bara att de fick acceptera den lagstiftning vi har i Sverige.
Intressant att det här, så de här 4 dagarna blev det, nu kommer jag överdriva lite i beskrivning, men blev det nästan som en semesterupplevelse i yrkesrollen?
Ja, men så kan man säga, det är precis vad det handlar om.
Att du kom in i en bubbla liksom och bara
verkligen
njöt av situationen.
Ja, och sen kunde jag då med mina språkkunskaper förhoppningsvis då tillföra någonting och underlätta för de här poliserna som jobbade. Och jag, alltså jag kan ju tycka att det där är en bra tjänst. Vi har ju massor med kollegor idag som har olika språkkunskaper och kommer från olika...
Men har man koll på det?
Jag hoppas det. Jag har ju ganska bra koll på de vi har i polisområdet syd där jag jobbar. Ja. Vilka som är så att säga språkkunniga och det jag tror nog att vi har
förhörd vikt,
ja,
alltså.
Ja, men faktiskt, och att vi använder oss av dem, för jag vill återigen säga de personerna vi får in idag inom polisen med olika invandrarbakgrund och olika utbildningar och språkkunskaper, det är otroligt bra tjejer och killar med oerhört olika bakgrund och kommer från andra länder, och det har ju verkligen tillfört polisen idag massor, just med den här blandningen av svenskar, invandrarbakgrund. Ja. Vi får in precis den typen av poliser som speglar samhället, vill jag påstå. Så fler med den bakgrunden.
För det kan man ju höra redan på ditt förnamn, Filippo. Det låter ju väldigt italienskt. Ja. Liksom. Sen kan man höra även på ditt efternamn. Då. Men som jag heter ju Hans Brontén. Jag heter ju Hans Jonsson en gång i tiden. Vi bytte ju, jag är ju taget Brontén, jag är ju taget. Men min mamma heter ju Schüler, väldigt tyskt namn. Och jag heter ju Hans, eller Hans efter min. Ja. Så hade jag haft mamma så hade jag hetat Hans Schüler, vilket låter betydligt med tyskt än Hans Brontén. Jag har använt min tyska någon gång, men bara när jag har träffat på, du vet, på någon man och turister och så. Vi kan prata tyska. Liksom. Ja.
Nej, men det här ställer ju så att inga krav på sen någon form av rättssäkerhet. Jag menar, om man går till en utredning där vi måste ha rättstolkar. Det är ju annorlunda. Då är det ju viktigare. Ja, men precis. Då är det ju mycket viktigare att det blir korrekt och riktigt. Och ett förhör, en förhörsutsaga får ju... Det är ett material i en förundersökning som ska ligga till grund för en eventuell dom. Och, kanske då. Så det blir ju mycket viktigare. Det här var ju mera... Ja, tolka, göra sig förstådd, förmedla kontakter, förmedla vad som sägs här, där och då snabbt, liksom fort, och speciellt efter matcherna, så att det inte ska bli en massa bråk och stökigheter, och ha koll på supportrar och så. Det var lite annorlunda så.
Men jag förstår.
Det var ju inga konstigheter, det funkade superbra. Men jag tror att det skulle vara bra om vi började tänka lite i de banorna. För vi har som sagt många poliser som behärskar massor av språk. Mm. Och jobbar vi internationellt samarbete, kommer hit supporterpoliser eller vad det nu kan vara. Använd de poliserna som behärskar språk. För det blir en helt annan, ett bemötande än om man har med sig en tolk som strikt ska tolka. Och det märkte jag ju när de här, framförallt när den här napoletanska supporterpolisen kom hit. Då skickade de ju med högsta chefen. Och han hade ju ingen koll på det här alls. Men de två andra som var med, det var ju de som var supporterpoliser.
Ja.
Men jag behandlade ju dem lika. Ja. Och det märkte jag att det störde de här två kollegorna. För man tilltalar inte deras chef på det sättet. De har en helt annan hierarki.
Exakt.
Och i Sverige, jag menar, jag jobbade ju med supporterpolisen i Stockholm här. Och jag menar, det är ju, vi var ju på samma nivå. Så var det den här höga chefen. Men han fanns ju det. Det var ju bara att gilla läget.
Ja.
Men det var intressant.
Men det också, jag hade ju en gäst också som heter Björn, som har tyska föräldrar och uppvuxen i Sverige, men som jobbar som polis i Berlin.
Okej. Okay.
Men nu är han eventuellt på väg tillbaka till Sverige. Vi får se hur det blir. Då ska jag vilja ha han som gäst igen, så vi kan göra lite jämförande studier. Men han berättade att han kom ju upp från polisen i Berlin och var i Stockholm. Så kom liksom polismästaren och så gick polisen och vi bara tjena tjena, och polismästaren bara hej hej. Han sa det skulle aldrig träffa i Tyskland.
Nej. Inte i Italien heller.
Polismästaren hälsar liksom inte på fotsoldaterna på det sättet, utan det får gå några led.
Ja.
Så ett sätt tycker jag ändå att vi har det här, det börjar väl med du-reformen kanske, och sen
men vi har det
liksom
bra.
Har vi slappnat av lite.
Absolut.
Mer, så att det inte är så hierarkiskt liksom.
Och jag tror, men vi har en bra ordning i Sverige på svensk polis, det vill jag påstå. Det tycker jag verkligen. Så att, nej.
Men var kommer du sluta som polis? Kommer du pensionera som polis?
Absolut. Jag har inga ambitioner att byta jobb. Absolut inte. Jag trivs. Nej, men jag kan tänka mig att jobba som stationsbefäl tills jag går i pension. Absolut.
Ja, det är så.
Ja. Jag har inga ambitioner eller mål eller vill göra någonting som jag har kvar. Jag trivs utmärkt med det jag gör nu. Så att nu tuggar jag bara på. Så. Nej, men jag lär mig massor av de här yngre kollegorna. Återigen, jag är så imponerad av dem och jag tycker det är så kul att få jobba med de här unga poliserna.
Nu får de dig att uppdatera dig också?
Ja, men absolut. Vi hjälper ju varandra. Och det är det som är så bra, tycker jag, när lite äldre kollegor jobbar med de här yngre. Vi behöver varandra, så att säga. Visst, jag kanske har viss erfarenhet som inte de har, men de har massor med andra kunskaper som vi behöver få in i det här jobbet.
För du ska ju vara allvetande när de kommer in. De vill ju veta, så här, Filipp, och vi har gjort det här. Ja. Ringer de också från fältet in och säger, vad ska vi göra? Ska vi gripa eller ska vi...
Ja, och det är det jag vill. Jag vill ju att de, när jag jobbar, så uppmuntrar jag ju till att vi ska hjälpas åt, att de ska ringa. Så att jag hoppas att de känner att när jag jobbar, då hjälps vi åt. Och det är ingen prestige eller... någon vet mer än någon annan, utan vi är på samma lag, vi är på samma planhalva och vi hjälps åt. Så att jag trivs så himla bra med den mixen, och jag är imponerad av kollegorna idag, verkligen.
Jag brukar alltid runda av ett poddavsnitt med att fråga vad man tycker om polisfilmer, och jag tänker så här, nu tänkte jag på Italien, då tänkte jag på den här vad heter den, Bläckfisken?
Ja, just det. Det finns ju massor med olika polisfilmer.
Ja, men när du kollar polisfilm, kan du göra det som polis?
Funkar det? Det gör det.
Du liksom glömmer bort det du gör på dagarna.
Ja, men absolut. De polisfilmer jag kollar på italienska, det är mera, vad ska jag säga, man driver lite grann med polisen. Det är inte, nu har jag inte så stor erfarenhet eller minne av Bläckfisken, men det finns andra poliserier som vissa karaktärer där, det är fortfarande det här, en poliskonstapel är kanske inte den vassaste kniven i lådan, och så driver man lite med den kategorin, samtidigt som det finns skarpa chefer, så det är mer underhållande än de kanske polisfilmer som vi har i Sverige som är väldigt så där, ja men Beck, det är ju verkligen så funkar det ju i verkligheten också. I Italien visar de inte den delen av yrket, utan det är mera.
Men finns det någon italiensk serie, någonting som finns på de här streamingtjänsterna?
Ja, men Montalbano, kommissarie Montalbano finns ju på Netflix. Oh, den kollar jag på.
Vad kul.
Och det är ju det är skoj liksom. Det är ju lite sådär skämt.
Ja, det ska jag kika.
Ja, gör det. Det är ju skämt. Och det är, man går ju aldrig in i taktik hur vi poliser jobbar. Och där tycker jag man ska vara lite försiktig med att avslöja hur polisen jobbar. Det är ju liksom inte, tycker jag, viktigt för allmänheten att veta exakt vad vi gör. Men däremot, de här serierna, man skojar lite om karaktärerna och sådär. Så det är väldigt underhållande. Så.
Kul. Ja, stort tack. Det var ett helt nytt tips, kan jag säga. Det är ju nästan 250 avsnitt, och det har kommissarie Montalbano aldrig kommit in tidigare. Alltså. Och sen vill jag säga stort tack, Filippo.
Tack
för att
själv.
Det var väldigt intressant att höra.
Tusen tack själv.
Tack för att du har lyssnat. Ja, om du vill bli Patreon, så gå gärna in på patreon.com/snutsnack. Annars så vet jag att det kommer ett nytt avsnitt givetvis i nästa vecka också med en ny intressant gäst. Annars hörs vi kanske på sociala medier där vi såklart finns. Ha det bra, fram till nästa vecka. Hej då!